Hej, välkomna till Kompilator. Bartek heter jag och idag har jag med mig Martin Bagge, även känd som Brother. Välkommen.
Hej, hej.
Du var en av dem som hörde av sig när jag efterfrågade lite nya röster till podden. Och det är jätteroligt. Tummen upp. Två tummar upp för att du gjorde det.
Jag kan bidra med två till, så blir det fyra.
Ja, toppen. Vi har ju haft lite kontakt med varandra på Kodsnacks Slack innan jag gjorde min exodus från alla sociala nätverk. Så har vi pratat lite där. Så det är kul att ses på skärm i alla fall.
Ja, precis. Och det var ju det här då. Och så ska vi lyckas prata så är det bara mail som gäller. Det är lite ovanligt, känns det som.
Ja, jag märker också det att... ja, saker tar längre tid via mail, vilket på sätt och vis är bra. På andra sätt är det inte bra som nu när jag var tvungen att skjuta upp vår inspelning
en halvtimme. Ja, samtidigt så är det väl liksom på något vis en bra idé att vara genomtänkt och eftertänksam och sådär. Så det är, jag gillar ju att ta det lite lugnt generellt sett, så det gör ju mig ingenting. Men ovant var det för att nästan aldrig mail annars för mig numera.
Nej, det känns som att det är väldigt mycket Slack och Teams som gäller nu för tiden. Precis. Jag har faktiskt problem med det på mitt uppdrag nu, för alltså allting går via Teams, förutom vissa saker som ibland kommer till mailen, men man kollar ju aldrig mailen längre för att man får bara massa så här Azure-notifieringar och Teams-notifieringar, så det är svårt att se riktiga mail i den floden.
Ja, men precis. Vi använder ju Slack på jobbet, men jag fick en pik från en av dem som jobbar med säkerhet om att det är inget skam igång just nu. Du kan läsa mejlen också. Tack. Så du måste titta där ibland. Ja, jag ska försöka komma ihåg det. Så tydligen har jag fått någon typ av epitet på jobbet, åtminstone om att jag inte läser mejl så ofta. Och det stämmer ju. Så, samtidigt så läser jag mig det andra uppdrag och... Ja, jag vet inte. Lite oförtjänt är det, men ja.
Du jobbar ju på Glesys, som är en hosting provider. Det är rätt term.
Ja, jag tror att några som arbetar hos oss gärna säger att vi är internetleverantör också. För det är ju en viktig bit att vi har ju ett stort eget nät. Vad ska man kalla norra Europa, Norden, så. Så båda delarna vill vi nog ha med. Anar jag.
Ja, det känns som att det börjar bli på tapeten med företag som Glesys i och med det som har hänt i USA senaste halvåret. Men redan innan det var jag även personligen intresserad av att hosta saker, inte i ett jättemoln, utan hos någon som Glesys eller Hetzner för den delen.
Precis. Monsterservern som står på bra ställe.
Exakt. Precis, jag tror det var Anders Arpi, min kollega i Modermodemet, som myntade uttrycket monstermaskin hos Hetzner.
Precis.
Som lösningen på alla skalbarhetsproblem. Har ni märkt någonting av senaste halvårets rabalder? Och...
Det är inte det jag jobbar med dagligdags, så det är lite sådär sketchy, men det, jag tycker nog att man ser en del av det åtminstone, för det kommer in förfrågningar och vi har justerat en del så att vi försäljer just de här monstermaskinerna på lite mer löpande band jämfört med vad vi har gjort tidigare. Det var de är färdigmonterade på ett annat sätt än vad de har varit tidigare, och det har verkligen, man ser att det finns många som vill beställa och går det hållet där det finns en färdig dedikerad server att hyra in sig på jämfört med att köra virtuella server som egentligen har varit huvudsaken tidigare.
Okej, ni säljer slash hyr ut fysiska maskiner också?
Ja, alltså vi har ju egna datacenter som, både i Finland och i Sverige, och sen hyr vi ju, har vi så pass mycket plats att vi har ju möjlighet att hyra ut plats på ett antal andra ställen också i världen. Det är vårt egna byggnader. Och då är det ju dels att du hyr vanlig rackplats eller hyr serverplats. Eller så är du då maskinen av oss.
Mm.
Färdig med visst då. Då är det ju viss supportavtal runt omkring så att vi underhåller den. Alltså den fysiska maskinen åt dig. Vad som gör, du gör på den, det är ju helt blint för oss. Då, men,
mm.
Så att det finns ju egentligen alla delar man kan tänka sig där då.
Mm.
I den halvan.
Ja, det känns onekligen som att pendeln har svängt från att vara väldigt mycket molnfokus. Och med moln så menar jag Azure, Google Cloud, AWS, den typen av moln. Mm. Till att plocka hem saker. Dels på grund av GDPR, dels på grund av Schrems 2. Accelererat kanske på grund av senaste halvårets rabalder. Men för någon som mig som bara vill ha någonting att labba med så har jag upptäckt att inte ens mer arbetsinsats egentligen. Jag skulle säga att arbetsinsatsen är mer eller mindre samma jämfört om man ska deploya någonting till en VPS hos varfri leverantör jämfört med att deploya det till Azure. Men prisskillnaden är så otrolig. Alltså jag skulle säga att man får 10 gånger prestanda för en fjärdedel av priset. När man hostar någonting på en VPS.
Ja.
Och det är en siffra jag tog ur luften precis.
Ja, jag förstår. Och det stämmer ju säkert. Det är ju, vi som är leverantörer av de virtuella plattformarna, vi står ju inför liksom risken att den inte utnyttjas tillräckligt väl för att då betala sig. Det är ju problematiken då. Samtidigt som vi måste hänga med och uppgradera hostplattformen för att den ska kunna hänga med för det som kunderna vill göra. Vill vi ha 60 virtuella servrar på en och samma värdmaskin så behöver ju den hålla för det trycket liksom.
Mm,
och betala sig. Men om det då bara är 20 som kommer till, då är det ju lite besvärligare.
Just det.
Men just nu så är väl spaningen rätt, tycker jag. Det här dels de amerikanska justeringarna för med Trump som man inte kan riktigt veta vad man hamnar i, och även då de legala problemen med amerikanskt ägda hostinglösningar och vad det innebär, eller för den skull hela mjukvarustacken. Det var väl bara några veckor sedan som det kom nyheter från Danmark där man skulle byta ut Microsoft 365 och köra OpenOffice, eller LibreOffice möjligen till och med, som grund i deras Office-paket. Och jag vet inte vad de har tänkt göra för mejllösning och kalender och sådär. Men det är ju en intressant utveckling på alla sätt och vis.
Mm. På grannpodden Modemodemen så diskuterar vi just mejlleverantörer och så spånar vi lite om att det borde finnas någon slags EU-mail. Att liksom EU skulle sätta upp en mail-provider. För om det är någonting som jag har testat ett gäng olika mail-leverantörer och det har jag märkt är att det är typ bara Gmail och Outlook som levererar mail konsekvent.
Mm.
Jag körde Oriland ett tag och ja, men typ 25% av mina mail hamnade i spamkorgen på liksom samma domän och samma e-post.
Ja, det är inte... Jag körde egna mejlservrar för många år sedan, 20 år sedan kanske. Ja, eller 15 åtminstone. Men då var det helt annan värld. Det var ju inga problem att göra det egentligen. Mm. Även om vid den tiden redan hade kommit in de här problematiken med greylisting och hårda spamregler och att verkligen vara noggrann med hur du sätter upp det och sådär. Men att göra det idag, när jag har läst på och jag kör ju lite små listor och sånt för föreningar och det funkar väl okej liksom.
Mm.
Men det är ett jäkla jobb alltså. Och det är, ja, det, tyvärr så är det ju, jag fattar inte varför vi har hamnat i att det ska vara så himla, himla komplicerat. Jag fattar det också, men det är lite irriterande att vi är där vi är. Att verkligen vara inlåst i, ja men typ Gmail och sådär som du säger, det är...
Mm.
Det är ju inte tillfredsställande, så kan man ju säga. Det känns ju inte riktigt gött i magen att att det blir så snävt.
Mm.
Sen vet jag inte, ja, i Europa har vi kanske inte riktigt samma aversion mot att EU EU ska vara våran leverantör som man hade haft med den amerikanska staten till de amerikanska medborgarna.
Mm.
De har en lite annat kynne, kan man säga, i folksjälen där.
När vi ändå pratar om glesis så blev jag jätteglad att se att ni äntligen har börjat erbjuda hostad Postgres och MySQL.
Mm.
Har du någon insikt som du kan prata om varför det dröjde? Jag förstår att database hosting är svårt, men...
Ja, alltså en anledning är ju faktiskt att det är lite komplicerat. Det är inte... Mm. För alltså skulle man tänka sig att man gör den absolut enklast möjliga, och som jag anar att det klassiska webbhotellet löser det på, att man har en MySQL-server och alla får en inloggning och så delar man maskin och så.
Mm.
Det skulle vi väl antagligen ha kunnat lösa ganska omgående.
Mm.
Egentligen, då handlar det ju om att se till att det finns ett sätt att ta betalt och spåra din användning och så på ett sätt som känns liksom okej. Okay. Men vi vill ju egentligen, vi vill göra på ett annat sätt. Vi vill ha en garant i basen så att din databas inte nödvändigtvis gör sönder någon annans aktivitet. Mm, man delar ju så att rent praktiskt så är det ju virtuella servrar som deployas separat för varje del och sådär, och då blir det lite så, man behöver låsa ner och fundera på hur det ska hänga ihop och sådär. Gå lite tillbaka till det jag sa innan, om man då ska ha en VPS-plattform som hostar maskiner, då behöver man ju fylla upp dem och sådär, så man behöver fundera på hur det ska funka, och sen ska det fungera i olika datacenter. Vi vill ju kunna säga att man kör i Falkenberg för att det är där man vill vara om man är västsvensk kanske, eller man vill jättegärna vara i Uleåborg i norra Finland när man är finsk kund till exempel. Det kan ju finnas mer eller mindre goda skäl till den inställningen. Så det har varit lite pyssligt att få ordning på det. Och sen var det så här, ska vi välja, ja men ska vi bara erbjuda Postgres? Det kanske inte är dit vi vill gå. Hur svårt är det att göra båda typerna? Även om man då kan tänka tre typer nu, för MariaDB och MySQL har ju ändå, man har ju lämnat det gemensamma spåret delvis. De är ju hyfsat kompatibla fortfarande, men så det är väl värt att nämna att det är MySQL som gäller i vårt fall, inte MariaDB. Exakt vad som var bakom det beslutet vet jag faktiskt inte, för jag var inte med i den biten. Jag har varit med och petat en del i det här, men inte så himla mycket. Just den tjänsten, den är alldeles nysläppt nu, våren 25, jag vet inte.
Mm.
Kan det ha varit en månad nu eller någonting sånt?
Ja, jag tror att det var då jag fick ett mail från Glesis.
Precis. Nej, så vi började peta med det här. Jag tror att jag var med i de första liksom konceptskisserna på hur skulle man göra det. Det är flera år sedan.
Mm.
Men ja, det ska ju gärna vara säkert. Och det är många byggstenar där.
Jag vill minnas att vi väldigt löst pratade om det på Kodsnacks Slack för 2-3 år sedan, och då sa du i princip don't hold your breath.
Ja, nej, men det, ja, i det läget vi var då så visste jag ju att vi hade inte kommit så långt att vi gick framåt tillräckligt liksom, och det vi hade provat kändes inte bra.
Mm.
Det är väl liksom det korta. Så sen fanns det annat vi höll på med då också som spelar roll och är viktigt liksom. Det där är ju en prioriteringsfråga. Framförallt när man har ett litet utvecklingsteam som vi har, vi är inte så många.
Vad fint att du sa MySQL, jag vet att det är rätt, men jag säger MySQL reflexmässigt. Men
ja, det gör jag ju också stundtals. Så länge man inte säger SQL så är jag rätt så nöjd. Eller ungefär där jag är.
Nej, databas är en sak som, databas hosting är en sak som jag väldigt gärna betalar för. Jag har ju labbat en del med en plattform som heter Coolify på Hetzner. Och den har en jättefin knapp där det står Create Postgres. Mm. Och så pekar man det på en server och så skapar den upp en Postgres. Och det är frid och fröjd. Men jag betalar hellre ett par hundra lappar och får en connection string i utbyte. Alla dagar i veckan.
Mm.
För jag kan ingenting om databas.
Nej, den hamnar ju rent praktiskt. Det beror på hur man sätter upp sin Coolify i för sig. Då. Jag labbade faktiskt med det på en av våra landfredagar nu för några veckor sedan. Och du behöver ju liksom ha ditt serverkluster i princip för att det ska bli vettigt att köra databas i tjänsten. Alltså om man tänker att man kommer upp i någon typ av skala, där behöver inte vara så himla stor. Och man ska inte överdriva. Det är, innan du har tusentals kunder så kanske du inte ska optimera så mycket. Det är väl bättre att se till att ha många kunder. Men Coolify har ju stöd för att ha flera servrar i botten. Och då kan det vara rimligt att man har en server som hanterar liksom dataprocessning och på ena biten. Och sen har någon som har lagring och in och ut och mycket IO och sådär på den andra biten. Det blir ju genast fort lite pyssligt. Även i en sån trevlig plattform som Coolify faktiskt erbjuder. Där allting är så enkelt. Och det är väl det luriga är ju när någonting är enkelt. Att de har ju dolt något. Tyvärr liksom. Och då kan det vara bra då. Får man en connection string till en välfungerande databasleverantör. Så tar ju de hand om problemet. Får man hoppas. Och det är ju det man betalar för, tänker jag. Och så påverkas inte min, kanske inte tillräckligt skarpa serverlösning för ändamålet det då, utan man får fokusera på data in och ut och nätverkstrafik och sådana saker, och det kan nog räcka ganska långt.
Om vi tittar vidare på listan som vi bollade fram. Om jag tittar på första punkten, PHP. Min första kärlek. The one that got away.
Ja, jag tillhör ju de som aldrig släppte det liksom. Det är det som jag tittar tillbaka på. Jag började ju peta med det 99. När jag höll på med mina första. Helt plötsligt hade vi en webbhosting-leverantör som faktiskt kunde köra PHP-kod. Liksom. Den första webbhosting-leverantören kunde ju bara göra server-side includes och köra CGI i Perl och sådär. Och då, jag var inte riktigt där jag var. Jag har lärt mig saker med tiden, kan jag väl säga. Men helt plötsligt så bytte vi, och då kunde man köra PHP-kod. Och det kunde man bara baka in rakt in i. Det, vilken magi som uppstod. Liksom. Här kan jag få ut årtalet bara rakt ut. Jag behövde inte göra någonting, så fint det var. Och sen tänkte jag väl att det vet jag inte så mycket om. Och sen gick tiden och helt plötsligt fick jag jobb igen och skulle börja skriva PHP-kod professionellt. Ja, 20 år. Men 15 år senare åtminstone. Det hade jag kanske inte räknat med, så kan man säga. Men där är jag nu. Det är det vi använder på jobbet. Det har ju hänt mycket i PHP-land, det får man ju säga. Vi kör håller oss väldigt nära Laravel i det vi skriver i dagligdags. Vi har ju mycket gammalt också som inte är särskilt laravelskt, kan man ju säga. Men allt nytt som vi kör är Laravel, och sen har vi har vårt eget GraphQL-bibliotek som är open source, som man kan använda sig av om man vill det, som ju håller sig hyfsat nära Laravel sätt att göra saker och ting med implementationsmässigt och sådär. Så då man får ju så mycket gratis. Dels så får man ju, alltså PHP som språk är ju i sitt standardbibliotek är ju så otroligt trevligt. Det är ju så, det är så färdigt liksom, för det är till för. Och med Laravel så får du ju då ett otroligt uppsjö med ytterligare grejer som är färdiga och som hänger ihop med varandra. Det är inte alltid det från huvudprojektet i sig, utan någon annan har tänkt, ja men vi vill också göra det, fast vi vill göra den lilla biten, och kan man använda den? Det är väldigt trevlig värld att vara i. Så.
Jag har faktiskt pratat om Laravel kompilator 76. Länkar vi till från show notesen. Två reflektioner. Det första är att jag är jätteimponerad av Laravel, trots att jag aldrig skrivit en rad i det. Men jag lyssnar på tre stycken podcasts med folk från Laravel-communityt. Och jag får, det verkar vara så en gemytlig utvecklar-community, tycker jag. Och det är sån fokus på att bygga saker snarare än det senaste och coolaste.
Ja, precis. Dels det och även att det ska hänga ihop och fortsätta fungera är ju viktigt. Mm. Liksom. Och det är ju, underlättar ju så otroligt mycket för oss som sitter i andra änden och ska använda det och hänga med över tid. Och när man då har ett lite större samling grejer som vi har på jobbet med ett antal olika applikationer som hänger ihop, som inte kör samma grundversion liksom. Men som ska kunna uppgraderas utan att hänga ihop med varandra, då behöver det ju fungera på det viset att den inte hela världen ska skrivas om mellan varje del. Och,
Men det är dashboarden som är byggd? Alltså inloggade...
För Glesys del, det som man ser som konsument av våra grejer, då är det ju komma till kontrollpanelen, och den är ju en JavaScript skriven i Ember.
Just det.
Så där vi...
Oh, Ember!
Helt plötsligt dyker det upp då. Så helt plötsligt har vi varit ett helt annat väg. Som... men det är precis. Och den kan jag inte prata så mycket om. För det är jag kan peta i det, men det är inte mycket mer. Det är inte min hemmabana. Men Ember i kontrollpanelen eller cloud. Och sen är det ett API, publikt API emellan. Och det är ju en otroligt gammalt härke som bygger på CodeIgniter, som är ett gammalt ramverk från 2010, någonting sånt där. Men där vi har då, inuti det har vi sprängt in Laravel också.
Okay.
Så att vi skriver om API-et, och det håller vi på kontinuerligt sedan ett tag tillbaka, så att det blir Laravel på insidan utan att förstöra det publika kontraktet. För vi har ingen versionshantering i det här gamla API-et, och det är ju jäkligt störigt så här i efterhand. Men det var ingen som sa det 2010 att det var en dålig idé. Att det inte kunna bryta. Så vi behöver ju behålla det, på tal om bakåtkompatibilitet. Men bakom API-et, då är det ju en, ja, i princip en mikroservice-arkitektur kan man säga, med där alla nya bitar kör Laravel och GraphQL och sådär. Sen finns det då konsumentapplikationer som vi använder internt som inte nödvändigtvis kör Laravels som bas liksom. Men det finns lite blandat liksom. Så, men det är ju själva den mikroservice-arkitekturen som är Laravel, och det är där vi lägger ner mest tid, och det är den som är magin och hjärtat i det hela.
Det är en grej med PHP som jag tycker det är väldigt synd att vi har förlorat, och det var att det var ett fantastiskt bra nybörjarspråk. Det var ju så lätt att bara slänga ihop en index.php, skriva lite kod, och så fick man upp en sajt. Och väldigt länge fanns det liksom färdiga LAMP stack eller WAMP stack.
Exakt. Och MAMP också givetvis, eftersom det finns en annan macOS.
Ja, just det.
Server någonstans.
Och det var lite typ som Visual Basic, samma sak där. Liksom, programmet startar, man får ett fönster, man ritar en knapp, man dubbelklickar, man skriver koden, vad som ska hända. Liksom, den startsträckan finns inte idag i något språk. .NET och C# har jobbat väldigt hårt på att komma ner till det, men så att man kan skriva en webapp på 5 rader C# numera. Men det är fortfarande, det är inte den här omedelbara feedback-loopen som man hade med PHP.
Nej, precis. Så där du har installerat din webbserver och du trodde att du hade installerat alla modulerna till PHP, och sen körde du igång och hade bara index PHP. Så. Och i princip så är det ju så fortfarande, men det är ju egentligen ingen som skriver PHP på det viset. Det är väl egentligen det som är, alltså vi har lämnat. Alltså, du kan ju fortfarande göra det. Jag plockade fram min gamla rövarspråksgenerator för nu i vintras när vi pratade rövarspråket med barnen. Och då kom jag på att jag skrev ju en sån en gång i tiden, undrar vad den finns ungefär. Och så plockade jag fram den, och det visade sig att den var ju från 2002. Och då uppstår ju tanken, det här ser ut som koden, alltså som det är PHP standardlib, det borde ju funka. Och då hade de ju ändrat någon regular expression-grej som absolut inte funkade mellan. Det var PHP 7 som hade bytt den, såklart, för det är där den stora förändringen sker. Men det var ju bara att byta ut den. Det var ju ett kommando, och jag vet inte om jag behövde byta ordningen på inputparametrarna möjligen. Men sen funkade det ju, då var det bara en rs.php som hade ett inbakat form i sig och som postade till sig själv.
Mm.
Så att den måste ju ha en php-baserad webbserver emellan för att kunna köra, men i övrigt så var den ju färdig. Och jag har väl viss förståelse för att man inte skriver kod så idag, men samtidigt
absolut.
Så...
Absolut, det
funkar ju.
Mm. Nej, men om man tittar på... Nu har jag inte tittat på jättemånga språk och ramverk, men det känns som att startsträckan är typ 10-dubbla om man måste följa någon YouTube-tutorial för att få upp
en... Ja, men visst, det är säkert en garanterad sån getting started i 20 enkla steg.
Mm.
Varför då? Jag vet inte riktigt. Ja. Ja, och det är ju, Laravel är också skyldig där egentligen. Alltså visst, du får ju mycket med de här artisan-kommandorna och du kan ju köra en artisan-serve och få upp en lokal webbserver som är 100% lokal och ingen annan kommer åt det och så ju. Mm. Så för utvecklingsläget så är det väl helt okej, men där hade vi ju en annan värld tidigare där din deploy var ju egentligen färdig om du ville.
Mm.
Det krävdes absolut inget mer, men att ta din Laravel-projekt från din artisan server lokalt till internet, det är ju en bit att hoppa liksom.
Mm. Det fanns ändå en viss charm med det sättet att bygga saker på, att man typ live-kodade via FTP-programmet rakt i produktion. Och
ja, visst.
Det var liksom lite mer punkigt på något sätt och lite mer... Ja, jag vet inte. Det var en mer färgsprakande tid.
Ja, men antagligen är det väl så. Där resultatet liksom spelar så otroligt stor roll att vägen dit inte är så himla noga liksom.
Mm.
Och att komma ut var viktigare än någonting annat och så.
Mm.
Det är ju samma med, då behöver man ju inte ens ha PHP involverat, utan bara det här faktumet att du handjagar ihop HTML-koden själv och så ser du till att det hamnar på GeoCities eller någon annan liknande lösning. Jag körde Angel Fire en gång i tiden.
Jag skulle precis säga Angel Fire.
Då la man ju liksom upp sidor. Det var någon uppladdning av filen via något webbformulär som hamnade i någon typ av allmän uppladdningspool. Och sen fick du ta din fil därifrån till ditt konto med något typ av... den här filen är min, den vill jag ha in i mitt konto och trycka på en knapp. Du kunde ju egentligen ta någon annans. Det fanns ju ingen vinst för den finns ju uppe på internet, så det är inte så att det inte gick att kopiera. Men det var lite märkligt liksom, och någon annan kunde skriva över din där uppladdningspoolen. Det är ju sånt som händer på vägen liksom.
Ja, men det är det jag säger. Det var mer punkigt och det fanns en skaparglädje på ett helt annat sätt.
Mm.
Men jag ska inte försvinna ner i nostalgihålet som jag har en tendens att göra på sistone.
Nej, för samtidigt, alltså, om man vill dra det någonstans så kan man ju säga att om man tittar på kulturverkstäder och liknande som finns liksom i samhället idag, där du vill ta plats och du vill skapa någonting och du vill göra någonting, då är det ju fram med canvasen och så kör på med färg och se vad det blir. Eller det är inte så att vi inte har tillgång till att folk vill lära sig att spela instrument och så här. Så den här delen, den lever ju i någon typ av del av vår själ. Det handlar ju inte egentligen om nostalgi, men om vi, när vi applicerar det på vårt dataspråk och hur vi gör idag och så, då har vi på något vis professionaliserat oss för långt på något vis. Vi kommer i den lilla, det här enkla steget finns inte. Det finns ingen kulturverkstad för den som vill skriva spagettikod. Mm. Det fönstret har stängts.
Mm.
Det är ju trist liksom.
Det finns faktiskt en ljusglimt. Min son har börjat med Godot, alltså spelmotorn med Godot-skript. Och det är ju inte en Hello World i index.php, men det är inte långt ifrån. Man får väldigt mycket gratis med den. Och jag har ju observerat honom när han skriver kod. Och det är precis den här härliga spaghetti-koden som liksom... Det är verkligen inte production grade, men det funkar. Gubben går framåt och rullar när den ska rulla och krocka med väggen när den ska krocka med väggen.
Ja, men exakt.
Ja, mer punkkodning.
Ja, men jag tror på det också. Det fina med Godot och andra liknande lösningar, det är ju om de faktiskt verkligen är en inkörsport. Jag har inte, mina barn är lite för små för de stegen än så länge. Äldsta är 8, så jag hoppas väl att vi kan, man har börjat peta på det lite, men vi är inte riktigt där.
Mm.
Men någon typ av förhoppning om att man väcker någonting, om det finns något att väcka då givetvis. Nej, och då är ju frågan, är det Godot och vad heter de andra såna här peka klicka och sånt som ändå är, ja men Visual Basic analogin är väl rätt liksom. Det var ju där jag började en gång i tiden, mer eller mindre. Visual Basic 3, och då var det ju så, ja jag vill ha en knapp, den ska vara jättestor. Och det ska vara en ikon på den, då får det vara, då är det det. Inga problem.
Jag kan tipsa om Scratch. För det ser väldigt simplistiskt ut vid första anblicken, att det liksom, man kan göra en scen där det går en katt fram och tillbaka typ. Men som alla sådana här saker så har folk liksom grottat ner sig och byggt. Min son följde en tutorial på YouTube och byggde en raycastad Wolfenstein-klon i Scratch. Som lirar i 30 fps. Så det går. Och vill man se spaghetti-kod så kan man titta på Scratch-kod. För det är liksom bokstavligen spaghetti-kod. För det är så här, man drar och droppar klossar som nästlas i varandra.
Ja, precis.
Så det blir ju kod fast med grafiskt.
Ja, absolut. Ja, vi får se vad vi slutar med. Jag hoppas att kunna peta i det framöver i alla fall.
Nu ser jag inte lyssnare här, men jag ser dig på kamera och bakom din vänstra axel ser jag en CRT-skärm. Vad är det för något?
Det är Philips. Den hör till, nu syns inte om man är så här, så kan du få se. Det är ju en, där borta är det ju en Amiga 500, va? Eller 1000 där borta och 500 där.
Ja.
Och sen är den C64 ovanpå. Så att, men just nu så är ingenting ikopplat för det har flyttats hit.
Ja, okej.
men det är liksom tanken. Det är min sambos skrivbord som, jag får nog inte ha kvar grejerna där, misstänker jag. Nej, till slut. Men just nu är de där.
När jag ser en CRT-skärm så måste jag direkt fråga, går den att degaussa?
Det är ju bara folk, du vet det faktiskt inte. Det finns ju inte uppenbart en sån knapp på den i alla fall, vad jag kan säga. Nej, det är tveksamt faktiskt.
Jag var på vippen och ropade hem en Pentium 2 Compaq med CRT-skärm. Och den skulle jag spela Command & Conquer på, men den låg i Åkersberga, så jag lät den gå.
Men det går, som vill man ju ha.
Ja.
Får gärna stå några dagar så att man...
Precis, man har sparat sin degås. Jaha, vad har vi med på listan?
Vad vill du gräva i?
Debian.
Det är ju en kärlek för mig.
Ja. Jag kan direkt säga att jag har svårt att skilja på Linux och Debian.
Det låter bra tycker jag.
Okay.
Eftersom jag var involverad i Debian-projektet så skulle man jättegärna vilja dra likhetstecknen. Men så enkelt är det ju inte. Den absolut enklaste förklaringen mellan är ju att Linux är kärnan, alltså du måste ha den för att det ska bli någonting av det. Mm. Och runt den finns det distributioner och då... som sätter ihop massa olika mjukvarupaket till den, ett sätt att göra det. Och då är ju Debian en av de absolut största.
Mm.
Samtidigt så, nu finns det inte det projektet kvar tror jag, men det fanns ju en Debian GNU K-FreeBSD. Så att man alltså hade en FreeBSD-kärna istället för Linux-kärna i Debian. Så att Debian har egentligen då båda delarna. Dessutom finns det ju faktiskt, när jag tänker på det, finns ju GNU Herd också. Det är ju en annan typ av kärna. Så att det finns ju ett projekt för att köra Debian userland-system med olika kärnor. Och då Herd och FreeBSD är väl de då som har varit längst det är väl i ärlighetens namn ingen som kan använda dem till någonting vettigt. Det är väl mer en vad ska man säga, intellektuell utmaning så. Mm. Men och de andra, jag menar alla BSD-projekten kommer ju från samma träd, men de har ju olika kärnor nu för tiden och så, rent praktiskt. Men det är ju skillnaden är ju tydlig. Jag involverades i Debian sen jag blev medlem i projektet, när var det, 2009 måste det nästan ha varit, tror jag. Mm. Och ju kolla i för sig. Men
förlåt att jag bryter. Debian, Ubuntu baserar sig på Debian.
Precis, ja, man kanske ska dra den biten också. Det är ju, Debian är ju den en av de absolut största distributionerna i botten som många sen bygger vidare på. Så det som man kan göra är att man kan använda det som görs i Debian-projektet för att sen paketera om och göra sin egen grej av det. Mm. Och då är väl den då, nästa steg då, största är ju Ubuntu-projektet och så från det brittiska, sydafrikanska, brittiska, vad det nu är, bolaget Canonical. Mm. Så de tar ju då Debian-projektet och sen gör de sin magi ovanpå det. Och sen är de då så pass stora så att det finns ju de som bygger vidare på det. Och då kan det vara att man vill ha en väldigt specificerad liksom, upplevelse, att man vill jobba med. Jag lyssnade på ett avsnitt av Floss Weekly nu i veckan, eller någon från förra året någon gång. Och då var det Andy's Ham Radio Linux. Han har liksom tagit Ubuntu och sen installerat en jädra massa mjukvarupaket för att köra radiotrafik, alltså ham radio.
Mm.
Och så har han då installerat någon särskild grej själv så att det blir en särskild meny i det systemet. Så de som inte är så vana vid Linux kan liksom installera hans lösning och få tillgång till alla radiogrejerna de behövde. Här, 5 gig ISO-fil. Kör in den bara så kan du använda det. Så är vi färdiga. Ja, det är lite magiskt, men det är ju verkligen att man har tagit bygger på axlarna på giganter, som man brukar säga.
Det känns som att det är ett ganska stort överlapp av ham radio entusiaster och Linux-människor.
Ja, det är väl så här, två stycken smala två smala intressen som överlappar. De pratade faktiskt lite om det i podden, men ingen av dem hade någon riktig förklaring, men det uppstår ju hela tiden. Men det är väl det här att de var tidiga med att göra ingrepp som var viktiga för hams och det är väl samma kynne kanske, att man tycker att det är kul att peta och bygga och dela med sig är väl kanske det viktigaste i det fallet också, för att all radiotrafik är ju okrypterad och öppen och alla kan lyssna och lägga sig i och, och det är väl, blir ju lite samma i open source-diskussionen när de gjorde på rätt sätt, att alla är välkomna in och bevisa sig, ja, åtminstone om inte annat ställa frågan och kanske.
Mm. Men du, förlåt, jag avbröt dig. Du var på väg att berätta när du gick med i.
Ja, jag sa att jag började peta på Debian-grejerna i och med att jag började använda det själv och har kört det som mitt huvudsakliga spår under många år. Så helt plötsligt så kom jag fram till att det kunde vara kul att göra någonting och då började involvera mig när jag gick på högskolan och ja, hade oceaner med tid mellan varmen. Så då började jag bidra med översättningsprylar och hjälpa till med buggrättningar och med små saker så att jag har aldrig varit superinvolverad i själva grundutvecklingen. Men sen så kan man ju ta steget och faktiskt ansöka om medlemskap, och det gjorde jag ju då 2009 tror jag det var, när de öppnade upp så att man inte behövde ha ansvar för paket, för det var ju det som var basen tidigare i Debian, att ska du vara med och rösta i våra omröstningar och sånt så måste du ha ett paket i arkivet. Det var jag inte intresserad av, men jag blev en liten lättnad med, så jag har fortsatt att bidra så smått lite varje år. Liksom.
Mm. Vad gör du rent praktiskt?
Ja, det som jag gör mest återkommande är översättningsgrejer av installationsrutor så att man kan köra systemet på svenska.
Mm.
Och skriver, vartannat år kommer det en ny version och då skriver jag översättningen av det som på svenska heter kommentarer till utgåvan, eller på engelska release notes.
Mm.
Så att det gör ju att jag får en väldigt bra insikt i vad som har ändrats i systemet, eftersom jag läser ju hela den engelska varianten av det där och översätter. Det tar några veckor för att det kommer uppdateringar hela tiden, så man behöver liksom löpande göra uppdateringarna tills utgåvan är ute. Och det är ju dags nu i augusti kanske, september, när de känner att de är färdiga med alla buggrättningar och så. Den är, just nu är vi i fryst läge, så det kommer inte in någonting nytt. Det är ungefär varannat år.
Vilken fin insats. Alltså, man tänker ju inte på att det är någon som faktiskt måste översätta allt.
Ja, nej, det är manuellt. Det kanske blir AI sen framöver då. Gud bevare. Men SVT fick ju bashning för att deras automatiska textöversättning var för dålig enligt granskningsnämnden. Så att, än så länge så klarar sig Debian från den biten. Jag ser till att det blir... Det är dåligt, då är det jag. Nej, vi är en av stycken, men jag gör en bit och sen finns det de som gör andra saker. Men de här, när man installerar ett paket så ploppar det brand upp en ruta och så säger du, vill du ha, du behöver ett lösenord här. Så, då är det en liten ledtext och så är det en liten titel och så. Och det, så det är inte så här, det är inte skitjobbigt att göra de där bitarna och mycket blir samma och så. Så det går, och då gör man det per paket, så det blir väldigt tydligt för den som gillar progress. När man gör saker så är det ju så här, ja men nu tar jag det här paketet och ser här, här är 15 strängar som ska göras. Plopp, 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 så är de färdiga, 100%. Åh, 100%, vad trevligt! Så bockar man av den i sin där lilla lista och skickar in den. Tar man nästa paket, nu är det bara 100 kvar eller vad det nu kan vara. det är ungefär som att diska liksom. Jag tycker att det kan finnas någon typ av inre njutning av att se att diskberget på ena sidan minskar och sen så ökar det då för att det är rent på andra sidan. Det är någon grej där som ringer hos mig.
Jag har samma sak med att hänga och vika tvätt. Det är
håller med.
En fysisk progressbar.
Väldigt tydligt.
Martin, tusen tack för att du ville komma och dela med dig av dina tankar. Och om ni som lyssnar också vill göra det så är ni välkomna. Hej@kompilator.se mail ledes alltså. Finns inte på några sociala medier längre. Tusen tack Martin. Och absolut, på tack. Återseende förhoppningsvis.
Ja, men det tror jag vi gör. Och kanske med en plan också, vem vet.
Ja. Kan vi jämföra med plan utan plan, hur det gått. Tack för den här gången och på återseende.